Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
I dagens babypodcast med mig, Carina Barmorska, ska vi prata igångsättning, alltså induktion av förlossningen i hemmet. Och den så kallade optionstudien med överläkare Sofia Brismar Wendel. Så häng med in i avsnittet för mer information. Du är varmt välkommen. Liksom du, Sofia Brismar Wendel.
Tack så mycket.
Du är ju överläkare på Danderyds sjukhus, men du är också docent på Karolinska institutet.
Ja, det stämmer.
Och jag vet att du är en av de ansvariga för den här studien som kallas för optionstudien.
Precis.
Och det är ju en studie som precis har startat för någon månad sedan här i Sverige. Och det här är ju då med tanke på att förlossningar ska kunna sättas igång hemma helt enkelt.
Ja, precis. Tanken är ju att studien ska undersöka om igångsättning som egentligen då startar på sjukhus men fortsätter i hemmet är lika säkert för mamma och barn som igångsättning som startar på sjukhus och fortsätter på sjukhus.
Och det här vet jag ju jätte efterlängtat och efterfrågat av många födande kvinnor. Att man gärna har sett tidigare också att kunna få starta det här. För det här är ju då när man sätter igång förlossningen så blir det ju som en latens och ibland ganska lång latensfas. Och nu har man då möjlighet att kunna få göra den hemma.
Ja, precis. Det är det som är liksom förhoppningen att vi ska kunna visa det vi tror. Nämligen att det är lika säkert och att det kanske till och med är mer effektivt. Och framförallt en bättre upplevelse för kvinnan och hennes partner eller anhöriga som är med.
Men du, det är ju en ganska stor studie. Jag har läst 8900 kvinnor.
Ja, precis. Och det är också så är det när man designar studier som ska titta på ett väldigt ovanligt utfall och där man accepterar en väldigt liten skillnad som i utfall. Och när det gäller det här utfallet då, som vi har beräknat studiestorleken på, det vill säga barn som inte mår så bra i samband med förlossningen, det är ju ovanligt att barn har väldigt låg Apgar-score till exempel, som är ett sätt att bedöma barns hälsa vid födseln, eller påverkade blodgaser som man då tar genom navelsträngsprov, eller har tecken på hjärnskada eller till och med dör vid förlossning. Alla de här utfallen är extremt ovanliga, och ska man påvisa en skillnad för en grupp, en viss typ av förlossning och mot en annan typ av förlossning eller handläggning av förlossning, då måste man ha väldigt många patienter för att kunna statistiskt liksom säkerställa skillnaden. Och i det här fallet vill vi ju dessutom säkerställa att det inte är någon skillnad, och då behöver man ännu större material eller fler patienter för att kunna bevisa det, att det är lika säkert.
Men du, det här är då den största studien inom svensk förlossningsvård?
Det kan man säga. En annan studie som ursprungligen var planerad att vara så stor, det var ju Svepis-studien som också handlade om igångsättning. Och där hade man ju också ett liknande utfallsmått, det vill säga andelen dåliga barn eller barn som tog skada så att säga vid förlossningen. Och då behöver man ungefär så här många. Så det beroende på vad man lägger in i liksom utfallet, vad man vill mäta för någonting, och vilken skillnad. Om man vill påvisa att det finns en skillnad eller påvisa att det inte finns en skillnad, så behöver man kring den här storleksordningen. Mm. Och i Svepis var det ju också ungefär 10 000 förlossningar som skulle vara med från början.
Mm, just det. Men du, om vi skulle förklara varför vi sätter igång och vad det innebär.
Vad säger du? Igångsättning i den här studien, optionstudien, handlar ju om igångsättning av kvinnor med låg risk för komplikationer. Annars skulle vi inte låta dem gå hem. Så det kan ju handla om kvinnor som har ett eget önskemål om att inte gå längre i graviditeten av olika skäl. Kanske för att de har ont i bäckenet eller känner sig liksom väldigt påverkade, eller att graviditeten är påfrestande på något vis. Det kan också vara de som går över sin beräknade dag utan att egentligen ha gått över tid. Det är olika saker, så att säga. Det har ju kommit en ny riktlinje i vissa landsting, inte över hela Sverige, även om det finns en nationell rekommendation, att kvinnor inte ska gå förbi vecka 41 plus 5. Och vecka 41 plus 0 ska det erbjudas kontroll eller igångsättning. Och lite olika riskgrupper ska då prioriteras. Det här är inte infört över hela Sverige. Och det ifrågasätts fortfarande om kontroller är lika bra som att bli igångsatt. Så därför så finns det en slags, fortfarande lite olika handläggning i olika regioner. Och den här gruppen kvinnor som då har passerat 41 plus 0, fast inte har någon medicinsk anledning att bli igångsatta egentligen, förutom sin graviditetslängd, de skulle också kunna ingå i optionstudien, eftersom de är en lågriskgrupp.
Mm.
Så det tänker vi kanske är den stora gruppen kvinnor som kommer att komma i fråga för det här. Många andra, de som blir igångsatta tidigare, har ju oftast ett medicinskt skäl.
Ja, precis. Och du säger att det ser lite olika ut i landet. Och den här studien vänder sig ju också, eller kommer i alla fall att vända sig till ganska många kliniker. Nu är det Göteborg och Stockholm som i detta nu som har startat upp. Men fler kommer ju att ansluta.
Ja, fler gång in i studien, och det handlar lite om att hinna informera liksom medarbetarna på kliniken och hinna säkerställa att alla dokument är på plats och att man har studieläkemedel och studieballong, alltså de produkter som används för igångsättning, på plats.
Mm.
Och det är ju väldigt mycket regelverk som omgärdar en sån här studie som omfattar både läkemedel och medicinteknisk produkt, som igångsättningsballongkateten är då. Så därför så krävs det mycket förberedelser och vissa kriterier uppfyllda och regler uppfyllda för varje sjukhus när den ska starta studien. För att det ska vara så patientsäkert det bara går.
Precis, för det är ju väldigt många igångsättningar idag, alltså induktioner.
Mm.
Vet du totalt, är det 1/4 av alla förlossningar? Kan det vara så många?
Ja, ungefär 1 av 4 förlossningar sätts igång, och uppåt 1 av 3 i vissa på vissa sjukhus i Sverige.
Mm. Och då är det för att vi har gått nått graviditetsvecka 41 eller 41 plus. Och det kan vara att vi behöver starta förlossningen på grund av att vi har någon komplikation eller någon medicinsk risk eller vad det kan vara.
Ja.
Så det är ju
vi
på
har
grund...
fått nya riktlinjer. Dels har vi fått, det som ligger bakom ökningen är ju kanske 3 huvudsakliga liksom förändringar i medicinska riktlinjer. Det ena är det här vecka 41-riktlinjen eller rekommendationen. Och en annan sak är att gränsvärdena för graviditetsdiabetes har ändrats. Vilket gör att fler kvinnor får diagnosen och kontrolleras i större utsträckning under graviditeten. Där det utmynnar i att man kan se ett behov av att sätta igång förlossningen när man börjar närma sig beräknat datum eller har passerat beräknat datum i större utsträckning. Mm. Och sen en tredje grupp där diagnoskriterierna har ändrats lite, eller handläggningen, det är för kvinnor med havandeskapsförgiftning och högt blodtryck. Där har man också i större utsträckning rekommenderat igångsättning. Det vill säga att avsluta graviditeten för att kvinnan ska bli frisk och att hennes kärlträd eller hjärta-kärlsystem inte ska belastas mer.
Mm,
så det har förändrats lite. Och vi har fler grupper där det finns anledning att sätta igång förlossningen.
Mm, och tidigare gick vi till vecka 42 plus noll bara för en kort tid sedan. Men det förändras.
Ja, och där var det också så att i vissa regioner gick man faktiskt också förbi vecka 42 plus noll med kontroller. Liksom, ungefär så som vecka 41 plus noll är nu.
Mm. Och ser det lite annorlunda ut i landet? Eller vad sa du?
Jag skulle säga att nu efter Svepis är det ingen region som går förbi vecka 42 plus noll. Innan Svepis-resultaten publicerades så var bland annat Västra Götalandsregionen en sådan region som hade lite tillät längre graviditetslängder än 42 plus noll.
Mm. Men varför har man inte startat tidigare, tror du, Sofia? För det är väl ändå så att jag tror att det både Norge, Danmark, Finland, Skottland, Australien tror jag till och med, och kanske andra länder har ju kört igång det här för länge sedan.
Med heminduktion eller
med heminduktioner? Ja, heminduktioner tänker jag.
Ja, precis. Det har ju förekommit i andra länder. Det som man kan ifrågasätta lite grann med heminduktion som bara startar rakt av utan att det studeras i forskning, det är ju att det är ju inte, vad ska man säga, vinsten med igångsättning, det antal barn som kanske kan tänkas dra nytta av att bli igångsatt, eller man ska säga att graviditet, att förlossningen blir igångsatt, måste ju vägas mot riskerna med att göra det hemma. För att om man är hemma under igångsättningen så har man ju lite längre till hjälp helt enkelt, eller fosterövervakning eller en kontroll av en barnmorska som kommer in eller en doktor som kommer in om någonting händer. Liksom om man får mer ont eller om man får en blödning eller vattnet går eller någonting som händer under själva uppstarten av förlossningen. Sen måste man också förstås tänka att den här väldigt tidiga fasen av igångsättning som man kan få göra hemma, den motsvarar ju, precis som du sa i början, latensfasen, alltså ett inte särskilt intensivt verkarbete utan mer en mjukstart, uppstart av tilltagande sammandragningar som ökar i liksom styrka och frekvens. Och den fasen tillåter vi ju alltid hemma i princip för alla de grupper som kan vara aktuella för heminduktion. Mm. Det är ju väldigt få liksom patientgrupper som visar att du får inte ha en enda värk hemma. Du måste vara på sjukhuset redan från början. I princip ingen är ju så. Utan alla får ju ha ett värkarbete hemma och rekommenderas att komma in tidigt. Liksom om det är så. Eller att de ska ringa när det börjar eller när de har tecken på förlossningsstart. Så ska de komma.
Mm.
Vissa snabbare än andra. Men det är ju i princip ingen som behöver komma in urakut.
Nej, och i vår podcast Sofia, så pratar vi ju mycket och ofta om oxytocinets fantastiska effekt och där hemmiljön kan göra så mycket när man är trygg att vara hemma. Klart, blir man stressad att vara hemma och är den där personen som absolut tycker att man har mer kontroll eller vi har mer kontroll på sjukhuset, ja, då kanske det har motsatt effekt. Men annars så tror jag för ganska många så är hemmet en trygg vrå där man kan ligga i badet och man kanske kan titta på tv, man kan äta lite godare mat än den vi kan servera. Så att det där oxytocinet, det kan nog göra sitt där hemma, tänker jag, positivt. Den där kranen till oxytocinet kan man skruva på lite extra. Och det måste ju ändå vara väldigt positivt att kunna få den här också, inte bara den här alltså spontana latensperioden hemma, utan även i det här fallet då till de här som ska sättas igång i förlossning.
Ja, verkligen, jag tror att det kommer vara en jättestor fördel och någonting som kommer uppskattas av kvinnorna själva, att vara hemma och tillgång till sina egna saker och kunna liksom gå runt mer fritt. Och särskilt nu under pandemin har det ju varit att liksom, kvinnorna och deras medföljare har varit liksom begränsade till att vara på ett rum. De får inte gå ut ur rummet, de får inte gå ner till någon kafeteria eller liksom gå ut eller och komma tillbaka, utan det blir ju en inlåsningseffekt, kanske är överdrivet, men liksom, ja, lite tråkigare och lite jobbigare kanske,
på alla
och stelare att vara inne på det här rummet hela tiden.
Mm.
Och är man hemma kan man ju ändå liksom, ja men, gå ut på balkongen eller om man har någon trädgård eller promenad. Man kan liksom göra andra saker.
Mm.
Man kan kolla på vilken film man vill. Man har alla sina förstörelser och ja, allt man har hemma helt enkelt.
Ja, men det är en helt annan frihet. Och många har ju också tidigare barn eller syskon där hemma. Och de kan man umgås med. För att det är ju ändå så att när vi sätter igång förlossningen, då gör vi ju det för att kroppen kanske inte riktigt är mogen. Och med det så tar det lång tid. Och ibland så pratar vi ju dygn.
Ja, verkligen. Och
det kan ju bli väldigt, väldigt lång tid på sjukhuset. Och då som sagt, jag vet faktiskt kvinnor som har varit med om redan att bli igångsatta på det här sättet. Och upplevt det otroligt positivt. Så det här ser vi som någonting bra. Men om du skulle säga, hur gör man ett val? Hur går det till? För det är ju ändå så att om det är 8900 kvinnor så ska man då lotta de här i två grupper.
Ja, en del sjukhus har ju redan börjat med hemigångsättning för kvinnor med lågrisk graviditeter. Och då kan det ju vara så att kvinnan inte vill bli lottad till det ena eller andra, utan vill välja liksom, att få gå hem. Men jag skulle uppmuntra alla som har möjlighet att vara med i studien att vara det. För att man bidrar ju till att få ett resultat mycket snabbare. Och kunna erbjuda den här metoden och vara helt säker på att det faktiskt är lika säkert och effektivt som att bli igångsatt och kan stanna kvar på sjukhuset. Och det man gör då, det är att man pratar om man har ett behov av att bli igångsatt och kan tillhöra en sån lågrisk grupp så att säga. Då pratar man med det sjukhuset där man ska föda barn. Föreslagsvis när man börjar prata om igångsättning, om det här kan vara ett alternativ. Och hos oss har vi ju så att kvinnan som har möjlighet att bli igångsatt med heminduktion, hon är liksom planerad på en särskild, på ett särskilt sätt till en särskild mottagning, kommer dit och där tar vi upp den här frågan då, om hon kan tänka sig att vara med i optionstudien. Och hon får läsa igenom vad det innebär att vara med. Och det innebär, förutom att man då blir lottad till att få gå hem eller få stanna kvar, är att man får ett gäng enkäter att fylla i. Dels medan man är där på mottagningen och sen efter 3 månader när ja, förlossningen har ägt rum och man har kanske tankar om hur det var efteråt då. Och även partnern kan delta i studien, så han eller hon får också lämna ett samtycke och får enkät både under den här mottagningstiden och sen 3 månader efteråt.
Mycket bra.
Och enkäterna handlar dels om förlossningsupplevelser, men också kan de ju uppfattas som ganska personliga. För det handlar en hel del om hur man förhåller sig till smärta, stress, rädsla, ensamhet. Den typen av frågor som ju kan kännas väldigt personliga och privata. Och det man ska veta när man är med i en sån här studie, det är att inga enkätsvar kan kopplas till ens journal. De finns inte tillgängliga för några andra vårdgivare att läsa och inte för någon anhörig att komma åt på något sätt via elektroniska journaler, utan de dokumenteras helt separat från sjukhussystemet i någonting som kallas för case report forms kan man säga, som är specifik för forskning, där forskningskrav på dokumentation i forskning är väldigt rigorösa och man måste följa GDPR, sekretesslagar och håller det åtskilt från medicinska variabler och information.
Fast det är inte helt anonymt då?
Jo, alltså inte helt. För vi som forskare vill ju kunna koppla data till förlossningsutfall och hur, vad som händer. Alltså bakgrundsdata, mammans ålder, vikt och längd och hur graviditetskontrollerna har vissa data från mödravårdsjournalen och så. Och de här data samlas i någonting som kallas för graviditetsregistret, och det får alla, ska alla gravida kvinnor få information om i början av graviditeten på mödravården. Och tacka ja eller nej till, och absoluta majoriteten tackar ja eller samtycker till att data samlas in. Och där är data, det är ungefär som medicinska födelseregistret, att det finns personnummer kopplat så att man kan hitta och koppla ihop information från olika register och så. Det är ju det som hela det här svenska registersystemet liksom bygger på. Men när forskare eller andra intressenter begär ut data så måste det dels etikprövas av en myndighet. Det vill säga att det måste noggrant gås igenom om det finns någon slags men för individen att man begär ut data. Och man får aldrig ut data med personnummer. Utan när vi sen analyserar svaren mot liksom hur det har gått under, på förlossning, eller vid förlossningen, hur det har gått för mor och barn, så har vi aldrig tillgång till personnummer. Så att som forskare har man aldrig tillgång till det, utan man får bara utkopplade data. Liksom.
Så man kan vara ganska säker på att den här informationen stannar liksom
inom forskargruppen? Ja, man kan vara 100% säker på att det stannar och att vi inte kan veta vem svaren tillhör. Liksom. Utan vi kan, ja, hypotetiskt kan vi ju tänka så här, jo men jag vet att den här människan födde barn på det här sjukhuset klockan 14.42 den 1 februari. Och då måste det tillhöra den här patienten. Men vi kommer ju ha en fil med nästan 9000 individer. Exakt. Så det kommer vara svårt att liksom hålla reda på. Eller,
ja, och det är ju inte riktigt det som är det viktiga heller.
Nej, det är inte viktigt. Och det är, vi tittar aldrig på individnivå. Vi är intresserade av hur det går för en grupp. Liksom,
ja, men,
en annan grupp.
Ja, och då är det jätteviktigt att se relaterat till ålder och hur många barn man har fött och så vidare. Ja. Och så vidare. Så det är klart att det är det. Ja, när jag säger första, andra eller flera barn, är det här till för förstföderskor som omföderskor?
Ja, alla kan vara med.
Alla kan vara med.
Så länge man har ett barn i magen och inte har gjort kejsarsnitt förut.
Och två barn i magen?
Då kan man inte vara med i option. Och än så länge har vi inte, mig veterligen tror jag inte att det är någon klinik i Sverige som erbjuder hemigångsättning för de som har två eller fler barn i magen. Utan då är det på sjukhus. Men...
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Precis. Men du, vad skulle jag säga? Vad är det för... hur går man tillväga?
Ja, efter att man har tackat ja till att vara med i option, eller om man inte är med i studien för den delen, så får man... först så undersöker doktorn, kan man säga, patienten eller kvinnan. Och man säkerställer att det är normalt med fostervatten och att barnet är normalt stort. Och det kan man göra via... liksom, ja, undersökning av magen och titta i journaler eller göra ultraljud och titta också och mäta barnets storlek. Men oftast mäter vi bara fostervattenmängd och liksom skattar vikten utifrån eller storleken utifrån journaluppgifter. Om det inte finns en färsk ultraljudsmätning, till exempel från vecka 41 ultraljudet. Och sen så säkerställer vi att det inte är högt blodtryck eller några andra problem som har tillstött liksom nu. Man gör CTG också för att se att fosterstadiet är normala. Och man kontrollerar förstås att barnet ligger med huvudet ner.
För det är också viktigt.
Det är viktigt. Mm. Alla de här sakerna måste vara uppfyllda. Ja. Och sen så undersöker man livmodertappen genom att känna helt enkelt på den. Och om livmodertappen är omogen, det vill säga fortfarande lite längd kvar, inte särskilt öppen, lite bakåtriktad och huvudet inte står så långt ner, då har man liksom kanske en bit kvar innan förlossningen kommer igång, och då kan man vara aktuell för hemigångsättning eller att vara med i studien. Men är det väldigt moget så att det liksom, man kan räcka fosterhinnorna så vattnet går, då är det inte aktuellt att vara med i hemigångsättningsgruppen eller heminduktions överhuvudtaget, för då har man ju så nära till att förlossningen kommer igång, mm, så det är ingen idé att gå hem.
Nej, då har du kommit lite längre.
Precis.
Närmare barnet. Ja,
exakt,
precis.
Exakt. Ja. Och då får man vara kvar helt enkelt. Och då är man inte heller med i, kan inte heller vara med i optionstudien. Utan det måste vara lite omogen livmodertapp helt enkelt. Och då får man sin första tablett som är ett läkemedel godkänt för igångsättning. Och sen som är en prostaglandin kallas det, som hjälper till att mjuka upp livmodertappen. Eller så kan man få en ballong som man för in via slidan då, via genom livmoderhalsen. Och den här ballongen sitter på änden av en kateter, och när man har fört in katetern så fyller man ballongen med ungefär en halv deciliter vatten, så att den blir 4 centimeter ungefär i diameter. Och då ligger den och trycker där på inre modermunnen. Ungefär som en kontinuerlig hinsvepning, eller hur man ska kalla det.
Mm.
Och det stimulerar kroppsegen prostagladinfrisättning och andra kemiska händelser i livmodertappen som gör att den mjuknar och förkortas. Mm. Och den här ballongen kan sitta där i ett dygn. Den kanske ramlar ut innan dess. Annars får man gå hem med ballongen helt enkelt. Men om man får en ballong så ska man så övervakar vi fosterljuden i en timme efter ballonginsättningen. Om man får en tablett som man då sväljer, så behöver inte fosterljuden övervakas direkt, för att det händer inte så mycket med tappen på en gång. Utan det tar en stund innan den tabletten börjar verka. Och den tabletten, då får man med sig en ask hem, så man, om man nu går hem eller om man går till avdelningen, så får man ha den här asken och så får man ta en ny tablett varannan timme. Och då är det totalt 8 tabletter, det vill säga 7 stycken till som man får.
Och då kan man säga så här, Sofia, att då är det 2 olika metoder som lämpar sig för heminduktion.
Mm.
Och det är prostaglandinet, och den tabletten heter ju Angusta idag.
Ja.
Mm. Heter den så över hela vårt land?
Ja, den heter så över hela vårt land. Och det är bara Angusta som är registrerat för igångsättning som får användas i optionstudien. Det finns ett annat preparat, Cytotec, som man kan använda för igångsättning av förlossning, som innehåller samma aktiva substans, misoprostol, men Cytotec finns inte i den doseringen eller formen som är lätt för en patient eller en vanlig person att ta själv. Den ska blandas och lösas i en viss koncentration.
Just det.
Och det är inte registrerat för det här användningsområdet, även om det funkar på samma sätt.
Mm.
Så att använda det utanför sjukhus är inte lämpligt.
Nej. Och därför så har vi Angusta. Och den är ju enkel att ta, som sagt, varannan timme.
Mm.
Och hur många gånger? På sjukhuset så ger vi ju, en omgång är 8 doser. Vad säger du när det är, när man sätter igång hemma? Är det samma?
Ja, det är samma. Det är enligt föreskrifterna då max 8 doser per dygn. Och eftersom ibland så får man ingen effekt av de här 8 doserna, då kan man behöva göra en omgång till dygn 2. Och det kan man också göra hemma om man har en hemigångsättning eller blivit lottad till den delen. Men man måste komma tillbaka efter det här första dygnet om man har fått gå hem för en ny bedömning. För att man måste ju, Vi ger ju råd kring metod för fortsatt igångsättning beroende på hur verkarna har liksom artat sig och hur bebisen mår. Vi gör en ny CTG och vi känner på livmodertappen igen. Och så säger vi att nu fortsätter vi med en omgång angusta till. Och så får man gå hem igen med sina, då får man 8 tabletter med sig hem. Och sen så, eller så säger vi att ja, men nu kan vi kanske gå över på ballong. Vi testar en annan version eller en annan metod. Eller så är det så moget att man ändå vill behålla patienten för att ta hål på hinnorna så att vattnet går. Och man fortsätter på det sättet med igångsättningen.
Mm. Och det, ja, precis.
Men max 2 dygn får man vara hemma. För det tredje dygnet så blir man kvar. Oavsett om man är med i studie eller inte. Så blir man kvar för fortsättning på sjukhus.
Och när man tittar till den här ballongen då, som vi kallar bardkateter. Som man då spänner upp mot livmodertappen. Den gör vi ju så att det blir ett litet drag i den. Vi spänner ju den, och det är ju lite tanken att det ska bli det här lite mekaniska draget som då gör att hormoner ska utsöndras och starta igång förlossningen. Och när vi gör det på sjukhus så gör vi ju ett litet, då ser vi ju till att dra lite extra i den där efter ett antal timmar. Hur funkar det vid heminduktion?
Ja, men när man är hemma så förväntar vi oss inte att man ska dra i den där katetern eller liksom sträcka den och tejpa fast den eller så. Och det är egentligen lite omdiskuterat om det spelar roll eller om det är lika bra att låta den bara vara där. Till exempel i Norge har man haft den här handläggningen att kvinnan får gå hem med ballongkateter lite längre tid. Alltså sen längre tid tillbaka. Och där har man inte haft liksom det bruket att man ska dra i katetern. Sen har vi ju sjukhus i Sverige där man har som rutin att dra i katetern varje timme. Och ja, som sagt, det finns inte någon bra vetenskap om det ska man ska dra i den eller om man ska låta den vara. Så att vi tycker att om man är hemma så kan man låta den vara. Är man på sjukhus så kan man ju ha den, vad ska man säga, extra kontrollen att en barnmorska eller läkare känner efter om ballongen kanske redan har åkt ut. För det är också det handlar om, att dra i den, att man känner om den har liksom redan vidgat modermunnen eller inte.
Och det är väl det hela är till för också, den här ballongen. Det ska ju vidga upp, och den kommer ju, när du öppnar cirka 3-4 cm, ja, men då trillar ju den här lilla ballongen ut, för då är det ju så pass öppet. Och då ska man ju in på kontroll. Men om den inte trillar loss och man känner att den ligger liksom inuti slidan, hur länge kan man ha den hemma då?
Om den sitter där den ska, så att säga, i livmodertappen eller innanför livmodertappen, då kan den sitta där ett dygn. Så då ska man komma tillbaka efter ett dygn och så kontrollerar vi läget eller tar ut den helt enkelt.
Så det är ett dygn som gäller både för tabletterna som för ballongen.
Precis.
Och det kan vi väl tillägga också, Sofia, att är det så att det är, för det informerar ju ni såklart om man börjar blöda eller vattnet går eller får mer kraftiga verkar, så ska man såklart åka in.
Ja, och det här är en superviktig del av hemigångsättning, oavsett om det sker i studieform eller på annat sätt. Att man måste kunna kommunicera per telefon, man måste kunna ringa in till förlossningen och man måste få ett telefonnummer där man vet att någon svarar. Där den personen som svarar vet att det här kan gälla en hemigångsättning. Så det måste man ha liksom etablerat ett sätt för, och patienten, kvinnan som ska sättas igång, måste också känna att hon, ja, att det funkar, att hon kan ringa och prata. För det är superviktigt att man ringer in och känner att det är en låg tröskel för att ringa in och ställa frågor. Det kan ju vara liksom att nu känns det som att det liksom spänner lite hela tiden. Ska jag ta en tablett eller ska jag vänta eller ska jag komma in? Och så kan man rådgöra med en erfaren barnmorska i telefon, så kan hon i sin tur rådgöra med sina kollegor eller läkare om vad som är rätt. Men oftast är det rätt att komma in för en kontroll. Vi alla som behöver ska komma in för kontroll. Och kontrollen kan ju innebära att allt är som det ska, man får åka hem igen. Eller att någonting, ja, det kanske är bäst att stanna kvar, för att då kan vi ha koll på det, på ja, vad det nu är vi vill ha koll på. Så att vi vill ju, det ska ju absolut inte kännas som att man riskerar att liksom tvingas stanna hemma för länge. Eller känna sig osäker och otrygg om man är hemma.
Och vad skulle du säga, är det många som då vill avbryta? Men för det kan det ju inte heller bli riktigt att man avbryter.
Nej,
för man
men har det ju kommit... precis. Det är inte många som vill det. Det är ju hänt någon enstaka gång att någon kvinna känner att ja, men nu har jag ganska smärtsamma sammandragningar. Jag känner mig inte bekväm med att fortsätta vara hemma. Och då får de komma in såklart. Och då, ibland är det ju liksom, tycker vi då, fantastiskt att det redan är utplånat öppet 6 cm. Och det är liksom, man har ju kommit jättelångt i den här igångsättningen. Och ibland är det liksom nästan ingen skillnad på livmodertappen. Men kvinnan upplever ju smärta och obehag och otrygghet. Och då får hon stanna kvar för att vi ska kunna hjälpa henne och känna sig, ja, få smärtlindring och känna sig trygg.
Vad säger du om smärtlindring hemma? När man, alltså med tabletterna så kan man ju ligga i badet, man kan duscha, man ja, kan göra det som man känner sig bekväm med. Man kan använda sig av tensapparat och så vidare. Men vad säger du om man använder sig av den här badkatetern, den här ballongen?
Ja, men då får man också göra allt det.
Då kan man ligga i badet. Nej, vad härligt. För det är ju någonting som också ökar på oxytocinet. Släcka ner ljuset, lägga sig i badet, tända härliga ljus. Och ja, fantastiskt. Vilka fördelar ni har där ute som får vara med om heminduktion, tycker jag. Det låter jättehärligt. Men du, finns det några risker?
Eller nackdelar? Inte egentligen som vi har sett. Den risken som finns ligger ju i skillnaden i var man befinner sig när verkarbetet liksom börjar komma igång. Och då har vi ju sagt att om man ska delta i studien, eller för vår del då, om man blir igångsatt hemma eller får starta på sjukhus men fortsätta hemma, då får man inte ha mer än 90 minuters resväg. Och då handlar det om liksom, eller snarare restid mellan hemmet och sjukhuset. Så man måste kunna komma in på 90 minuter för, eller mindre, för att kunna göra så här. För det kan ju ändå vara något som inträffar hemma som gör att man behöver komma in ganska snabbt. Det får inte vara en för lång fördröjning på grund av avståndet.
Och då undrar man ju också, som man pratar idag i förlossningsvården, att man blir hänvisad till olika sjukhus, kan hända ibland. Har man en garanterad plats på det sjukhuset som då, där man då startar igång den här?
Ja, man har en garanterad plats för en kontroll. Det vill säga för att verifiera att förlossningen har kommit igång. Eller för att komma in för att det är någon misstänkt komplikation. Sen kan det vara så här att när man kommer in och vi har konstaterat att ja, förlossningen är igång. Då kan det ju vara så att det fortfarande är många, många timmar kvar av förlossningen. Men det är inte aktuellt att gå hem för att man behöver mer hjälp och stöd. Men det kanske är så att det är helt fullt på vår förlossningsklinik. Och då är det vårt ansvar att se till att kvinnan får en plats i närheten på ett närliggande sjukhus eller inom rimligt avstånd utifrån hennes behov, liksom, medicinska behov. Det kan ju vara en grannklinik som inte ligger så långt bort, men som ändå har ett ledigt rum och en tillgänglig barnmorska. För det är ändå det viktigaste för att det ska gå bra, än att patienten får stanna på exakt det stället där hon började. Men självklart, om det är någonting, ett akut behov av någon åtgärd eller så, då det medicinska behovet går alltid först. Så att om det är någonting allvarligt som kräver åtgärd, då gör vi det även om vi inte har liksom ett rum, eller vad ska jag säga, då får vi lösa det ändå. Och är förlossningen väldigt nära förestående, då kan vi ju inte heller flytta patienten eller liksom, ja, överföra henne till något annat sjukhus.
Nej, precis. Finns det, om det nu är en kvinna, man lottar sig ju två grupper till att stanna på sjukhus eller att få den och starta igång där, eller att starta igång förlossningen hemma. Om man blir lottad till att stanna på sjukhus och absolut vill ha en hemigångsättning, finns det möjlighet till?
Ja, det finns det, men då får man, då skulle man nästan behöva dra tillbaka sitt samtycke till att delta i studien. Och då utgår man ju liksom ur uppföljningen också. Men för en som kvinna är det ju då att man inte får de här enkäterna. Men annars får man ju samma vård. Mm. Om vi säger att det är ett sjukhus som har hemigångsättning som en alternativ metod. Mm. De sjukhus som inte har det ännu, de kommer nog att säga att då får du, det alternativet finns inte.
Då får man vända får, sig
ja, då får man
där det finns. Ändå,
mm. Ja, det skulle jag säga.
Ja.
Men eller det man, kanske de löser på sitt sätt, men så tror jag att de kommer att göra då. För att oftast är det ju så att man erbjuder bara en studiebehandlingsform inom ramen för studien. Och har man inte den behandlingsformen annars så har man inte den. Finns inte.
För vi förstår ju ändå, Sofia, att det är fler som kan tänka sig att starta upp det här hemma med all den information och att vi ändå har kontroll och man får komma in på kontroll. Mm. Så ja, men ser du några andra risker eller nackdelar?
Nej, egentligen inte. Det är ju det här tillgängligheten till vårdpersonal eller till kontroll som är skillnaden. Liksom.
Mm. Mm.
Och det är det vi inte riktigt då kan svara på utan att göra en studie om det påverkar säkerheten eller om säkerheten är lika bra. För att man ändå har möjlighet att komma in så snabbt och få den här kontrollen när den behövs.
Men du, vilka frågor får ni som mest då? Är det någonting man är mer orolig för?
Jag skulle säga att kvinnorna är mest oroliga. Om de är oroliga för någonting så är det, är jag säker på att jag får komma tillbaka? Liksom. Mm. Det är den vanligaste frågan.
Ja.
Och så finns det en del kvinnor som känner sig som inte vill vara med för att de inte vill gå hem. Utan de vill vara säkra på att de får stanna på sjukhuset av den anledningen. Eller att de är oroliga att det ska hända någonting. Att de är väldigt oroliga för sig själva och sitt barn. Eller hur de ska hantera smärtan eller så. De vill ha sjukhusets liksom, trygghet. Som de uppfattar som en trygghet.
Ja, precis. Men du, vad säger du om reaktionerna så här långt? Det har ju gått några veckor.
Jag skulle säga att det är förvånansvärt positiva reaktioner. Både från personalen och både barnmorskor och läkare tycker att det här är spännande och bra och intressant och viktigt. Och patienterna är positiva.
Mm, det är så jag uppfattar det också.
Det är alltid lite svårt när man ska försöka genomföra forskning. För det är alltid ett litet extra arbetsmoment för personalen och patienterna kan ibland tycka att det är lite svårt eller jobbigt att få ett val, ytterligare ett val, någonting de ska bestämma sig för innan och blir osäkra på om, tänk om jag bestämmer fel nu, gör jag fel, fattar jag fel beslut om jag är med i studien, är det bättre att inte vara med i studien och sådär. Funderingarna går fram och tillbaka. Mm. Men det här verkar inte vara så svårt att ta ställning till.
Nej, men tryggheten ska ju ändå vara, som du nämnde, att dels så har du ett telefonnummer där du hela tiden kan nå oss och fråga, höra hur du ska gå vidare, vi kan hjälpa, tipsa, råda. Men också att det finns ju alltid att du kan komma in när du inte längre känner dig trygg. För det är ju aldrig så att vi tvingar någon att vara hemma som inte känner trygghet i hemmet.
Och man måste ju också tillägga att det här gäller ju också för alla kvinnor som har en spontan förlossningsstart.
Precis.
Att de har 100% rätt till att ringa och komma in för kontroll på det sjukhus där de är listade, så som det är i Stockholm. Men också om de, alla som föder på andra ställen i Sverige där det inte finns det här listningssystemet. Så har man alltid rätt att få bli undersökt och få en kontroll om man känner sig otrygg eller osäker på hur uppstarten är. Eller om man misstänker någon komplikation. Så det ska alla kunna göra oavsett om de blir igångsatta eller om de startar av sig själva.
Mm. Och det är väl ett sätt att få igång oxytocinflödet också. Det är väl att vi känner att vi blir lyssnade på och ja, att vi kan få den här, det här stödet och hjälpen och bli undersökta. Då slappnar vi mer av och födseln går bättre. Det är väl härligt. Vad har du mer att säga om studien eller heminduktion, Sofia? Har jag glömt att fråga dig om något?
Jag tycker vi har fått med allting som är viktigt.
Så det vi kan säga det är ju att vi rekommenderar att ni funderar på det här alternativet. Att ni på de här klinikerna så kommer alla, Sofia, att få frågan. Är det så?
Ja, så ska det gå till. Alla sjukhus som erbjuder eller som så att säga, har startat eller är med i studien så kommer det här alternativet att erbjudas, det vill säga att delta i studien. Och det skulle jag verkligen vilja uppmana alla gravida kvinnor att försöka ta reda på vilken forskning pågår på det sjukhuset där jag ska föda barn. Är det någonting som jag tycker verkar bra eller intressant eller viktigt att bidra till? Och gärna redan under graviditeten så att man har lite tid att tänka på de olika alternativen. Option är ju inte den enda studien som pågår utan det pågår många andra forskningsprojekt.
Ja, men det gör det ju och de är ju jätteviktiga. Men just optionstudien finns det ju en hemsida till som man kan läsa på också. Få lite information innan. Och var hittar man den?
Ja, jag skulle säga att det enklaste är att googla optionstudien så kommer man till hemsidan. Annars så knappar man in www.optionstudien.se i sökfältet och så kommer man också dit.
Mm. Man kan också ta kontakt med sin barnmorska på barnmorskemottagningen. Men kanske att det här är nu när vi sänder det här lite i uppstart. Så att alla kanske inte har fått riktig information och uppdaterade. Men då finns hemsidan i alla fall. Så fundera på, och som Sofia säger, det är ju jättetrevligt om ni kan få det här stödet och hjälpen med att vara hemma och också dessutom bidra till forskning. Man kanske vill ha fler barn i framtiden också och då har vi hunnit en bit på väg med forskningen, Sofia. Det är väl bra?
Ja, det är bra.
Det är bra. Du gör ett fantastiskt jobb, Sofia. Men det är ju inte bara det här, vet jag, som du håller på att forska på. Du gör mycket bra för våra födande kvinnor med partners där ute. Och ja, vad ska vi säga avslutningsvis, Sofia? Fortsätt forska och gör det bra jobbet du gör där ute. Så hoppas vi att du får många av dem som lyssnar som kommer att träffa dig senare. Stort tack för att du var med oss.
Ja, tack för att jag fick vara med.
Och ni där ute, ni hör oss snart igen. Nästa vecka så är vi tillbaka med ett nytt poddavsnitt och tills dess så kan ni följa oss på Instagram på @babiespodcast och vi hörs snart igen. Ta väl hand om er. Hej så länge.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.